vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Vill du höra det här avsnittet utan reklam och få tillgång till låst material, gå in på monopol.se. För Isabel Karlström de Lascano så började det här för några år sedan.
2018-2019 började de borra här.
Isabel är musiker. Hon har ett band som heter Montag Mania.
Psykadelisk pop, dream pop.
Och platsen de började borra på, det är alltså platsen som hon bor på.
Och eftersom vi har utsikt dit ut så såg vi att det var enorma borrar, så då började vi ana oråd.
Några av hennes grannar trodde att det var någon giftmätning som gjordes. Området där Isabel bor har tidigare varit industrimark.
Så att det var ingen som visste riktigt och ingen misstänkte att det var någonting. Men jag kände på mig att det var någonting. Så vad jag gjorde, ingenting till en början mer än att jag bara höll mig lugn och så tänkte jag vänta in och se vad som händer.
Och det som hände, det var att det borrades igen. Och igen. Och till slut förstod Isabel att hennes intuition var korrekt. Det var någonting som pågick.
Och då visade det sig att det skulle vara markprover för att bygga något så fint som kallades för söderkåkar, kallades de för.
Det som skulle byggas, det var 3 stycken hus. Först så var det då de här söderkåkarna, nationalromantiska faluröda höghus. Sen ändrades planerna och några andra, också trähus, är det som nu står på agendan. De här husen är planerade på en plats som heter Färjarplan i Barnängen. Barnängen är en del av Södermalm i Stockholm som kanske mest utmärks av att ingen som inte bor där någonsin är där. Åtminstone så har det varit så. Nu de senaste åren så har det byggts över 1200 nya lägenheter i området. Det är hyresrätter, det är bostadsrätter, det ska bli butikslokaler. Det är ett stort gammalt bussgarage som har tagits bort. Det har byggts i området i åratal. Och nu när bygget börjar bli klart så ska det alltså kanske byggas 3 lägenhetshus till. Och de ska byggas utanför Isabels hus. Och om man inte redan har gissat det så tycker Isabel att det här kanske inte är en så himla bra idé. Utanför hennes hus så ligger idag en parkeringsplats. Och den brinner kanske inte Isabel särskilt mycket för att den ska vara kvar. Men det hon känner, det är att det kanske ska byggas lite väl nära hennes hus. 10 meter från fasaden.
4, 5, 6, 8, 9, 10. Vi är typ halvvägs in i parkeringsrutan, ish. Något sånt.
Exakt. Här kommer då det vägg till vägg. Så härifrån kommer en balkong att sticka ut, ska vi tänka på också.
Ja.
Mm, det är ganska nära.
Det är rätt nära faktiskt, det måste man ge er.
Ja.
Och det här tror jag är en känsla som de flesta kan tänka sig. Om jag tittar ut genom mitt eget fönster och tänker att någon skulle smälla upp en kåk 10 meter ifrån det. Det kanske inte så att jag jublar vid den tanken. Men Samtidigt så finns det de som menar att om man inte ska bygga i stan, var ska man bygga då? Allting kokar ner till en fråga som låter som att den handlar om filosofi, men som såklart i grunden handlar om ekonomi. Vem är staden egentligen till för? Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man kan tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ... spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja,
det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Jag har bott i en stad i hela mitt liv. Först i Stockholm, sen i Uppsala. Jag har bott i Bryssel, jag har bott i Göteborg. Nu bor jag i Stockholm igen. Och även om jag då och då, kanske framförallt när jag velat flytta, har tänkt på hur en stad är uppbyggd och varför hus ligger som de ligger, så är det ändå så att den mesta av den tiden så går jag runt och bara är i en stad. Så tror jag de flesta är. Tills det händer någonting. Som det hände då för Isabel Karlström Delescano, som en dag förstod att någon, i det här fallet Stockholms stad, planerade att bygga 3 hus 10 meter från hennes köksfönster. När en sån sak händer så kommer plötsligt, för att parafrasera Per Gessle, alla frågorna på en och samma gång. Varför vill de bygga här? Varför ser huset ut som det gör?
Varför bygger ni inte utanför era egna hus i så fall?
Och så vidare. Och frågornas fråga någonstans, det är frågan om vem en stad egentligen är till för. Är den till för de som bor där? eller en stad till för alla människor som skulle ha flyttat till staden om de haft möjlighet? Är staden till för Isabelle eller för dem som skulle flytta in i de tre hus som ska byggas på hennes parkeringsplats? Och den här frågan, den rymmer ganska mycket. Och särskilt kanske för Isabelle. För som hon ser det så står inte det här mellan en parkeringsplats utanför hennes fönster och ett hus. Utan det står mellan ett hus och något bättre.
Då började jag skriva ihop ett medborgarförslag. Lade jag ner den i porten och så tänkte jag, vi får se om folk tycker att det här är en bra idé. För att jag vill ju inte skicka in det här utan att jag får med mig grannarna. Det är ett medborgarförslag. Och jag tänkte faktiskt inte att så många kanske skulle vara intresserade. Eftersom det är vi som bor ut här så tänkte jag också, ja, kanske många kommer tro att det är mer av egoistiska skäl.
Förslaget innehöll en helt annan bild av vad man skulle kunna göra med den här ytan. Ett torg med en scen, ett café.
Då var det en granne till mig som sa, det här är ju helt fantastiskt förslag. Det här måste komma ut. Och hon hjälpte mig. Så vi organiserade oss och så hjälpte hon mig. Och vi satte upp lappar i alla portar och hörde vilka som var intresserade. Så det var början och vi fick hur många underskrifter som helst. Alla skrev på.
Till slut när det skickades in så hade Isabels förslag över 700 underskrifter. Och jag menar, om man ska välja mellan ett hus 10 meter från ett annat hus och ett litet torg med en scen och ett café som 700 personer i området vill ha, då är väl svaret ganska uppenbart vad som är bäst. Men grejen är att det såklart inte är det, beroende på vem man tycker att staden är till för. Och en som har en liten annan syn på det här, det är Olof Netzell.
Jag är doktor i fastighetsekonomi, det är väl det mest relevanta titeln här tror jag.
Ja, men då har du även en, det är fortfarande en civil karriär, men då har du också en karriär.
Ja, jo, jag har varit på analytiker på Boverket till exempel. Mm. Så att där kommer jag också i högsta grad i kontakt med liksom förtätningsfrågor och sådär.
Just det. Och idag jobbar du på en bank.
Exakt.
Och innan Olof Netzell eller jag får 100 mejl från boende kring Färjeplan så vill jag säga att Olof inte har några åsikter om den här parkeringsplatsen och huruvida den ska bli tre stycken lägenhetshus 10 meter från Isabels hus eller om den ska bli något annat. Han har inte dragit ihop några egna medborgarförslag där han säger att man ska bygga större och mer precis där. Men han har skrivit en artikel i tidskriften Ekonomisk debatt där han pratar om den här frågan. För han tycker att den borde komma upp mer på agendan.
Alltså jag vill ju helt enkelt någonstans att det, alltså i beslutsfattare och kanske till och med allmänhet, det hade varit önskvärt om man hade haft en större kunskap om helt enkelt hur hänger det här ihop egentligen.
Så okej, Olof, hur hänger de här sakerna ihop egentligen? Jo, säger Olof, det här som händer Isabelle, det är ett ganska klassiskt case av förtätning. Förtätning, det är helt enkelt vad det låter som. Man bygger hus på lediga ytor så att husen ligger tätare, eller så ersätter man existerande bebyggelse med tätare bebyggelse. Ofta högre byggnader. Och det här, nu lägger jag lite ord i munnen på Olof, det händer inte så mycket som det borde. Eller kanske snarare, folk är inte medvetna om vad som skulle hända om man gjorde det här mer. Olof pratar om den fysiska planeringen. Alltså den typ av planering av en stad eller en stadsdel som går ut på att titta på de fysiska förutsättningarna för att bygga faktiska hus. Och det här menar Olof Netzell är en lite förbisedd del.
Den fysiska planeringen är kraftigt begränsande för byggandet. Och det har jättestarka effekter på bostadsmarknaden.
När Olof går runt i en stad som Stockholm, då ser han inte bara det som jag ser. Skyltfönster och gator och hamburgerkedjor. Han ser något annat.
Ja, en sak som jag tror att jag har fått med mig från när jag har jobbat med och studerat det här, alltså bostadsmarknaden och fastighetsmarknaden och byggmarknaden, det är liksom att stan är ju ganska, eller väldigt styrd av det allmänna egentligen. Om man hade låtit så att säga marknadskrafterna fått spela mer fritt så hade helt enkelt, tror jag, många städer sett helt annorlunda ut. Helt enkelt mycket mer förtätade. Mm. Därför att du har egentligen väldigt starka ekonomiska drivkrafter att göra det. Det är helt enkelt lönsamt att göra det.
Så här, när Olof ser på Stockholm, eller Göteborg, säkert Malmö också, då ser han en stad som väldigt många vill bo i. Men folk vill inte bo var som helst. Folk vill bo centralt. Men alla kan inte bo centralt. Efterfrågan är större än utbudet. Det här leder till att priserna, framförallt på lägenheter centralt i städerna, blir hutlöst höga. De flesta lägenheter i Stockholms så kallade innerstad kostar någonstans runt 100 000 kronor per kvadratmeter. 100 000 för en kvadratmeter. Och det är inte bara otroliga lägenheter. Fula lägenheter med loftsäng och kök i hallen kan också kosta så mycket. Så mycket vill folk bo i innerstan. Och många tycker ju att det här är ett problem.
Om man tycker att det är problem med bostadsmarknaden, ja, då måste man nog ta en vända och fundera på den fysiska planeringen. Därför att den har så pass stor effekt på bostadsmarknaden. Och den är av många, skulle jag vilja påstå, förbisedd eller underskattad. Alltså rollen som den fysiska planeringen spelar är underskattad.
Så den här fysiska planeringen då? Rent konkret så utgår den från Sveriges kommuner. Kommunerna har nämligen någonting som kallas för planmonopol. Alltså ensamrätt på att få bestämma hur mark ska användas.
Ja, men om vi tar detaljplan, det är ju kanske tydligaste exempel på fysisk planering. Då är ju kommunen antar en detaljplan, bestämmer att den här detaljplanen ska gälla. Så för ett villaområde så är det till exempel då typiskt sett att här får man bygga villor med den och den storleken. Man får inte bygga mer än så. Ofta är det ju helt enkelt angett då vad byggnadshöjd, byggnadsvolym kan man angett. Och det där är ju också en debatt som finns då, att det kan vara väldigt detaljerade krav på vad som får byggas. Det begränsar hur mycket du får bygga kort sagt. Du får inte bygga en skyskrapa i ett villområde typiskt sett.
Och än en gång, bara för att förtydliga, det är inte så att Olof vill att man ska smälla upp skyskrapor i villaområden. Vad han däremot tycker, det är att det blir en ganska tydlig effekt av det här.
Ja, effekten då är att det blir inte så mycket byggt helt enkelt. I alla fall inte det läget som jag har nu, när det är det som efterfrågas är ju så att säga centralt belägna bostäder, eller åtminstone i hyfsade lägen. Och det innebär liksom att om man inte tillåter bebyggelse i eller nära anslutning till befintlig bebyggelse, men då blir det ingenting byggt alls.
Olofs poäng är ungefär det här. Folk vill bo centralt, men det byggs inget centralt. Alltså stiger priserna centralt. Om man skulle bygga centralt, på något sätt rucka på det här planmonopolet, då skulle det byggas väldigt mycket mer.
Nej, men när jag jobbar på Boverket då, så liksom, man hörde ofta frågan, men varför byggs det så lite? Liksom det. Och för mig så, ja, men svaret på frågan blev ju ganska mycket den här då, att ja, det byggs lite därför att där efterfrågan finns, nämligen i centrala lägen, där får du ju kort sagt inte bygga. Alltså förenklat, men typ så. Där du kan bygga i perifera lägen, ja, där finns ingen stark efterfrågan. Ja, då blir effekten att det byggs inte helt enkelt.
Och han tror att om man skulle få upp den här frågan på agendan och i förlängningen då också förändra förutsättningarna för planmonopolet, då skulle det också hända grejer.
Jag tror att det skulle förtätas mer, helt enkelt. Och dels en mildare prisutveckling, vilket åtminstone jag skulle tycka ändå är någonting eftersträvansvärt ur olika perspektiv. Fler skulle kunna bo i eftertraktade lägen. För definition en mer dynamisk stad i någon bemärkelse. Mindre av ett museum, mindre av förändringsmöjlighet liksom. Alltså du skulle kunna ha effekter på arbetsmarknaden också naturligtvis.
Och det här är ju ganska svårt att argumentera emot. Om man skulle släppa tyglarna helt fria, då skulle det väl troligtvis bygga mer. Och skulle man bygga så mycket att efterfrågan inte längre var så sjukt mycket högre än utbudet, då skulle väl rimligtvis bostadspriserna sjunka. Stockholm och säkert de andra större svenska städerna också skulle bli mindre skuldsatta. Bostadsmarknaden skulle sluta pekas ut som en riskfaktor varje gång Riksbanken hade presskonferens. Men Isabel då? som ska få ett hus byggt 10 meter från hennes fönster. Spelar inte hennes åsikt någon roll? Plus, det slänger in ett helt nytt perspektiv i debatten efter det här. Det finns två perspektiv här. Dels har vi Isabel Karlström Delescano som befinner sig i vad man nog får beskrivas som en förtätningskonflikt. Stockholms stad har beslutat att de ska bygga 3 hus precis där hon bor. Och hon har skickat in ett medborgarförslag på att den här ytan istället ska göras om till ett torg så att det inte ska byggas 10 meter från hennes fönster. En begriplig åsikt. Å andra sidan har vi Olof Netzell som menar att vi i Stockholm har bostadsbrist. Och som en följd av den så har huspriserna stuckit iväg fullständigt. Folk vill bo i stan men kan inte bo i stan. Och den här bristen, den skulle kunna byggas bort. Förtätas bort. Också det en begriplig åsikt. Och om man ska förenkla de här olika aspekterna av stadens bebyggelse så kan man å ena sidan tänka att stan, och nu pratar jag om innerstan, är till för de som bor där. Å andra sidan så kan man tänka att stan borde vara till för alla som potentiellt skulle kunna bo där. Det här är inte bokstavligen det som Isabel respektive Olof säger, utan jag har förenklat det här ganska mycket, men det tror jag framgår. Men Isabel menar att man måste tänka på en annan sak här. Varför vill folk bo i stan? Varför vill folk bo centralt? Centralt är ju ett relativt begrepp. Centralt i förhållande till vad? Och hon menar att anledningen till att i alla fall hon har velat bo i stan, det är att det finns härliga grejer där. Härliga grejer som inte är nybyggda bostadshus.
Förut var det ju fullt med musiker och poeter och alla fik var ju liksom fullsatta med musiker och konstnärer och allting har ju, alla har ju flyttat ut helt enkelt. Man kommer till Södermalm för att man tyckte att det var så otroligt mysigt. Men det har ju byggts bort nu. Allt det där mysiga har ju byggts bort i princip. Alla kulturmänniskor som har gjort det till Södermalm är försvunna. Det är de som gör någonting till att det blir... Det är de människorna, kulturarbetarna, som gör platsen till någonting kreativt som folk vill vara på. Det har alltid varit så i alla städer. Alla vill dit där kulturarbetarna är. Och sen så får tjasas de ut.
Isabels poäng och anledningen till att hon föreslagit ett torg med en scen, det är att det är det som gör en stad, enligt henne. Tittar man, menar hon, på kvarter och stadsdelar som idag är trevliga och hippa, så har de flesta börjat med att de var billiga och att konstnärer flyttade dit. Då blev kvarteren härliga. Folk vill flytta dit och då fick konstnärerna tyvärr flytta därifrån. Man kan ju såklart argumentera för att det skulle bli billigare om man förtätade staden. Priserna på bostäder skulle i teorin sjunka. Olof menar ju det. Men det som Isabel tycker är grejen här, det är att det som byggs, i alla fall utanför hennes köksfönster, det är dyra bostadsrätter. Hade det byggts hyresrätter eller billigare bostadsrätter, då hade hon inte skickat in något medborgarförslag. Då hade hon stått ut med att det byggts utanför hennes hus. Om svaret på frågan vem är staden till för är alla som vill bo där, så menar hon att alla vill bo där för att kreativa människor har skapat härliga grejer där. Inte för att det finns, lite slängigt, kedjebutiker och nybyggda bostadsrätter. Och det är kanske inte Olof Netzell helt emot heller. Än en gång, han har inga särskilda åsikter om exakt de här husen utanför Isabel. Men Olof menar att det byggs på tok för lite. Och det finns en avvägning som måste göras här.
Det jag försöker peka på är liksom, borde vi inte diskutera om begränsningen är väl avvägd eller inte, så att säga.
Olof har också ett förslag som går ut på att man skulle kunna åstadkomma en del av den här förtätningen utan att helt upphäva planmonopolet genom att ge kommuner incitament för att bygga mer. Konkret, ge pengar till kommuner som bygger mycket. Man kan också tänka sig att ge pengar i kompensation till de som drabbas av förtätningen. I det här fallet då Isabel. Sen är båda överens om att det inte bara är i innerstan det behöver byggas. Isabel ser framför sig att man skulle kunna bygga ut Stockholm på bredden. Olof är med på det. Det här görs ju i någon mån, ska sägas. Men Olof Netzell menar också att det inte heller är så lätt som det låter.
Just när man pratar om bostadsmarknaden så där, och det är för jävligt hur mycket det liksom förtätas, så är det liksom lite inneboende där att man tror att det bara det, någonstans finns det superbra trevliga lägen att bygga i som det bara inte byggs i. Men det byggs i mitt område, det vill jag absolut inte. Och där känns det lite som att det är någon form av kunskapslucka. De där områdena där det är helt oproblematiskt att bygga i, de är ju inte så många helt enkelt. Det är alltså, och det är därför det inte händer så mycket. Det är det också som byggare, de brukar också säga, varför byggs det så lite? Ja, men markbrist är ju deras ord för det liksom. Man får helt enkelt inte bygga där det är efterfrågan. I särskilt stor utsträckning.
Men det finns också en helt annan aspekt av det här. Och vill man höra den aspekten, då ska man faktiskt prata med en av Isabels grannar.
Jag heter Magnus Ness, är 51 år och jobbar som matkonsult.
Förlåt, du kan inte vara 51.
Jo.
Jävlar, ja, imponerande. Ja. Du får berätta om olika skönhetsrutiner.
Den otroligt välbehållna Magnus Ness jobbar bland annat med skolmat. Och när han inte gör det så bor han alltså vid Färjaplan, precis som Isabel. Det är där det här bygget eventuellt ska ske. Och Magnus får här representera en, vad ska man säga, falang av den här debatten. Den som tycker att visst, man måste såklart bygga på vissa ställen. Men måste man göra det på det sätt man gör?
Det som det handlar om är väl ett sexvåningshus, eller gånger tre då. Och det är väl i mina ögon lite för stort och lite för högt med tanke på hur det kommer att se ut.
Magnus tycker helt enkelt att det som ska byggas vid honom och det som byggs generellt, det passar inte in i omgivningen. Det är ofta fult. Han vill vara tydlig med att han inte är expert. Men han tycker också, och det håller jag med om, att man inte behöver vara expert för att ha en åsikt om saker som arkitektur. Och det Magnus säger, det är att det som är fult, det är sånt som inte tar hänsyn till omgivningen. Och det som är för fyrkantigt. Och det som är för högt.
Om vi tittar till exempel på Hagastaden.
Ett relativt nybyggt område i Stockholm där många hus är 9 våningar.
Som är ett sånt där ruskigt mastodontartat, som nästan lite öststat, som, om du förstår parallella med hur det kunde se ut förut när man byggde, när staten byggde utan att fråga människorna, så var det ju, och då tänkte jag, nej men herregud, ska det bli så där högt igen? Och det har ju varit ett genomgående problem att man kanske måste maximera. Så jag tror också, just för att vi pratar väldigt mycket om ekonomisk nytta med förtätning, så, men det är ju egentligen bara arbetsmarknad. Då skulle vi kunna i så fall, skulle kunna göra ett annat motförslag här, men då kan vi bygga ett sånt här japanskt kapselhotell för 3000 personer som också ska jobba hemma hela tiden, så de behöver inte ens lämna kapseln. Då är ju dystopin för, liksom, då är den klar.
Det är såklart ingen som menar att det enda som betyder någonting är hur tätt man kan få till det, men det Magnus menar är att det går att hitta en väg framåt. Det finns faktiskt ett sätt som det här går att göra på. Vi måste bara leta lite.
Men jag tror ibland att det kan finnas att planerarna kanske inte har samma syn som folket. Men sen planerarna lyssnar ju också på experter. När de ska liksom sätta allt det här till verket och låta byggbolagen få bygga. Men ibland så måste vi också fundera på om experterna har haft rätt. För det som jag har läst mig fram till visar ju kanske att det finns ändå möjlighet för att diskutera. Vi behöver kanske diskutera ett varv till om hur vi gör tätbebyggelse på ett bra och flexibelt sätt. Vi behöver inte ha Bullerbyn som förebild, men vi behöver inte heller Blade Runner. Det måste ju inte vara liksom jättestora hus. Vi måste ju inte ha liksom de här Tokyo, Hongkong och New York som förelägger. Det här är Stockholm.
Jag tycker att det här perspektivet är intressant. För att det som en stad är, det är människor som bor i den som tycker svinemånga saker om den. Folk tycker att det är för mycket glas, folk tycker att vattnet utnyttjas för dåligt och folk tycker att Hammarby sjöstad är en hemsk plats.
Jag tror att det är rätt subjektivt vad som är ett vackert hus och vad som är en så att säga vacker stadsmiljö. Så jag vill egentligen inte ge mig in i det. Jag har svårt att tro att, liksom, att man nu är oförmögen att bygga städer som blir trevliga. Att man nu är oförmögen att bygga hus som blir fina. Jag tycker nog personligen, men det här, är så här ska man säkert inte säga då. För liksom, men, alltså, Torstorn, är inte de ganska häftiga till exempel? Det kan jag tycka. Och vissa gillar säkerligen Hammarby Sjöstad, helt övertygad.
För att avrunda lite grann så kan man väl säga att både Isabel och Magnus tycker att man helt enkelt lyssnar för lite på de som bor. Rätt mycket tyder på att man kommer gå vidare med de här husen vid Färjeplan. Mycket tyder också på att grannarna kommer att överklaga. Medan Olof, på ett sätt så menar han också att kommunerna lyssnar för lite. Om man hade gjort det som folk uppenbarligen vill, så är det att låta dem bo i stan. Och ja, det går inte att göra utan att det blir på bekostnad av någon annan.
Eller det snälla sättet att säga är väl att man respekterar folks vilja att saker och ting inte ska förändras. Och nej, men ja, det kanske man ska respektera, som sagt. Jag vet inte.
Vad är en stad om inte förändring?
Exakt, det skulle jag väl kunna skriva under på. Vad är en stad om inte förändring och vad är en stad om inte tät bebyggelse?
Det här är surprise, ingenting som kommer lösas idag, framförallt eftersom kapitalet nu är slut för den här veckan. Jag som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus, Kristoffer Krok har mixat det och Jakob Buchell är ansvarig utgivare. Vi är tillbaka igen på fredag. Hej då!